Jeg kunne ta et eksempel her på hvordan utviklingen går. Bare å si det med en historie, tiden er jo ikke så lang. I USA har befolkningen kommet til å reagere på den der absolute frihet som, et humanistisk, rasjonalistisk tankemønster har gitt den vestlige verden. Noe som vi har arvet fra den franske revolusjonen, du vet at det er revolusjons toppdager. Da stillet man frem en kvinne, en skuespillerinne fra Paris, og hun ble utpekt som fornuftens gudinne. Altså fornuften, evne til å kalkulere, til å tenke, til å ha intelligens. Det er det som gjør det enestående, og noe annet gjør det ikke enestående. For eksempel det gamle bildet at du var enestående fordi du var skapt av Gud, skapt i Guds bilde, det falt ut. For Gud døde i den franske revolusjonen. Gud var ikke lenger til. Gud kunne man glemme. Man kunne danse i gaten, og man hadde fornuften som holdepunkt. Fornuften, det rasjonelle mennesket som basis for sin tenkning i alle ting angående livet. Og det er klart at det har båret frukter i vår kultur. For eksempel, vil man høre her en amerikansk medisiner som uttaler seg på denne måte her. Hva som enn vil skje i fremtiden, så ser det ut til å være umulig å gjenopprette dette gamle synet på livets hellighet. Hvilket gammelt syn på livets hellighet? Jo, det gamle syn på livets hellighet som disse bakstrevende adventistene har kommet til å stå for, at mennesket er skapt og kommer ikke fra noe annet enn fra Guds hånd, villet av han og i hans bilde. Så det gamle syn har man ikke plass til lenger, og det vet vi alle hvorfor. Det filosofiske grunnlaget for det synspunkt er lagt i grus. Vi kan ikke lenger basere vår etikk på den idé at mennesket er en spesiell skapning, skapt i Guds bilde, skilt fra alle andre dyr som det eneste som er særegent. Ja, det er jo enkelt, og det er ganske logisk. Jeg ville si det samme, bare enda sterkere, hvis jeg ikke var syvendedagsadventist. Men så går han videre, og så sier han, så snart denne religiøse tåkelegging som de gamle prinsipper om skapelse nå var, når disse begreper om mennesket forsvinner, vil vi fremdeles se at normale medlemmer av vår rase har større intellektuell kapasitet, altså større rasjonell styrke, mer intelligens, fornuft, ikke sant? Samme idé. Større selvbevissthet og er bedre til å kommunisere og så videre enn andre medlemmer eller medlemmer av andre raser. Så hvis det noe skulle skille oss fra dyrene, så er det dette ene at vi kunne tenke. Og den fornuft har vi dyrket i vår kultur. Hvis du bare kan tenke, hvis du kan gjøre det gjeldende i denne verden, i makt av din fornuft som fornuftsvesen, så har du posisjon. Hele vårt samfunnssystem er skudd opp det. Man får hattene på, man får skudd det hele opp. Det finnes ikke noe større enn å komme frem, og så være i spissen på det punkt. Og mye har verden høstet av tilsynelatende goder i den sammenheng. Men mye ondt har ramt verden samtidig. Men det er en annen snakk. Men så står det at men vi vil ikke se på livet til hvert medlem av vår rase som hellig, uansett hvor begrenset det er intellektuelt eller bevissthetsmessig. Så hvis du på en eller annen måte er begrenset i din forstand, hvis du ikke er blant eliten og de aller beste, hva så? Ja, dersom vi sammenligner et svært tilbakesatt nyfødt menneske med et dyr, en hund eller en gris for eksempel, så vil vi ofte se at dyret har større kapasitet både fysisk og ellers, og store potensialer for tenkning og selvbevissthet som overgår dette ynkelige mennesket. Altså, hvis du skal ha et mål på menneskets verdi, så er det fornuften som mål. Husk nå på at det er en arv fra den franske revolusjonen, som har gitt menneskene så mange ting, og ga dem blant annet menneskerettighetene. Det var Voltaire, den gudløse Voltaire, som sa at jeg er uenig med dine dumheter, men jeg vil legge mitt hode på skafottet for at du skal få lov å hevde dine stupiditeter. Altså, ytringsfrihet, å få lov å være så dårlig som man er, Så det kjempet disse rasjonalister for, og disse opplysningsfilosofer for. Men i det man kjempet for disse her rettigheter, på denne basis som jeg nå forsøker å peke på her, en rasjonell basis, uten at mennesket er villet av en personlig Gud utenfor universet, uten at menneskelivet har en plan, en overordnet hensikt over sitt liv, når man har en sånn rasjonell basis, så havner man i den der totale utskjeelse som nå menneskene frykter. Et eksempel vil være her som følger. Det er sitat fra en amerikansk skribent som sier: USA's sentrale bærende idé om absolutt frihet passer godt inn i den moderne verdens ideer. Amerika var ikke bare et fritt folk, men det var befridd fra lenkene. Og det som har kjennetegnet Amerika i sin frigjørelse fra midten av forrige århundre og inntil i dag, har vært denne her ubegrensede, personlige, individuelle frihet, hvor det onde i verden er en hvilken som helst begrensning. Man kan godt forstå at alminnelige amerikanere blir fortvilet over den der frihet. Jeg leste her for noen dager siden at en ung gutt forsøkte å stjele vesken til en eldre dame. Og folk som så på det blir så opphisset, så politiet måtte gripe inn for å redde livet på hans liv. Man er så dødstrett av kriminalitet. Man er så dødstrett at det enkelte mennesket tar seg sine rettigheter, eller tar seg til rette efter eget forgodtbefinnende, at man vil ha stanset det. Vold dyrkes i underholdningsindustrien. Avvik og perversiteter florerer fritt. Og så sier de kristne: det har aldri vært meningen blant de som grunnla vår nasjon at det skulle gå på den måte der. Så vi må tilbake til oppfatning at USA er et kristent land. Nå vet du vel at USA er det eneste land i verden som ikke er et religiøs, som ikke er en religiøs stat av noe slag. Ayatollah Khomeinis land, så det er en muslimstat. Norge er et kristent land med en statskirke, en statreligion, og med konge og hans hus på kirkens grunn og på kirkens side. Men ikke så i Amerika. Der står det at skiller disse to. Det vet du om. Når dette skiller vil man oppheve, og man kan forstå at man vil oppheve det, og det er det vi oppfatter som syvendagsadventister vil være, å danne et bilde av dyret, som er den idé at religion skal være bestemmende for hva du må og ikke må i et samfunn. Og så må du holde fast på den idé at hvis religion er et naturlig fenomen, hånd og ørene stive. Det er veldig enkelt, men bare husk det. Hvis religion er et naturlig fenomen, så påberoper du deg naturretten. Det vil si at det vil være naturstridig, som å slå en mann, ville det være galt å banne en manns meninger. Hvis du krenker et menneskes religion, hvis du taler imot noens religiøse overbevisning, religiøse tradisjon, så gjør du ham en urett, en naturlig urett, og du kan dømes for det. Så det har aldri vært vår tanke. For religion, i vår oppfatning, har ikke en entydig naturlig kilde. Det er en åpenbaringsreligion. Og hvem er krenket for hva? Ja, det bestemmer de som er krenket. Det er muslimene som bestemmer at de er krenket av Salman Rushdie. Det står ingen utenfra. Det er ingen tredje part i den sammenheng. Det er Ayatollah Khomeini og hans mullaer som bestemmer at vi er krenket. Og du kan ikke føre dem frem for noen domstol utover de som er krenket. Er du med på det? Du har ingen deling av makten. Du har ingen dømmende makt. Du har ingen dømmende instans. Du har ingen autoritet utover de som naturlig er innlemmet i denne religion og som naturlig føler seg krenket ved det. Og det er det kirken gjør i Vesten i dag. Derfor så skulle du og jeg frigjøre oss och vaske ut av vårt sinn de tankar som rör sig via vår utdannelse och vår omgivelse som säger att religion är ett naturligt fenomen. Adventismen är och blir ett övernaturligt fenomen. Jag försökte säga det gång på gång hela den uke här och hoppas att när allt är sagt så är allt glömt utan det ena alltså. Har vi exempel på att vår uppfattning av livet är ett övernaturligt fenomen? Ja, vad vi menar om skapelse är i allra högsta grad en uppenbaring. Det finns icke rå att kunna argumentera avgörande för att Gud har skapat världen utifrån världen som den finns idag. För man kan utifrån den världen som ligger för oss idag träcka vilka som helst konklusioner. Och många forskjelliga konklusioner är dratt. Och den helt omedelbara är den att du kan klara alla teser utan tesen Gud. Nej, när man har en så stark mening om människolivets värdi och människolivets upprinnelse så har man det på basis av en uppenbaring. Ett Guds ord. Gud har sagt något och en tala är kommit till människan. När vi tror att Jesus kommer igen en gång och alla de som tror det så kan du inte hämta information eller insikt eller förväntning om det är något annat sted än i en uppenbaring. Och när jag därtill står och menar att vi lever i den tid i världshistorien hvor det är avgörande viktigt att ställa sig på Guds sida för att Guds rike ska genupprättas här och nu, så är det på en uppenbaring. I Daniel 8:14, 2300 aftoner och månader, det 18:44, det helgedomstjänsten, det allra helligste, det är domen. Vi har det ju inte från något annat håll än en uppenbaring. Och hvis du vill söka kilderna till det något annanstans så vill du aldrig finna någon. Sett från ett annat synspunkt än ett bibelsynspunkt är det helt meningslöst det du och jag står för. Och därför må all vår bedömelse av vad som sker ske utifrån en uppenbaring av Guds vilje om tingens tillstånd och icke utifrån vad du och jag måtte mena. För exempel har man i den protestantiska världen och oss i adventistsamfundet i hög grad mer och mer i senare år lagt andra normer för människets moralska dom än Guds ord. Det känner vi till. Eller gör vi det? Många, många normer. För exempel i klassisk protestantism så utvecklar man den här samvittighetens lys. Du känner det uttryck från Luther som mente samvittigheten upplyst av Guds ord som senare blev till samvittighetens lys som hos Kant blev till det kategoriska imperativ. Det som alla förnuftiga människor utan tro på något som helst Gud bara vet är rätt. Och det som jag med min förnuft inser är rätt och moralsplikt, det vill ganska automatiskt måtte inses av alla och vara en naturlig rätt. Naturrätt. Ingen har större inflytelse på protestantistisk tänkning i den sammanhang än Kant har haft. Och Kant är från hela sitt väsen en gudsförnekter i hela sitt system. Och han är ärkeprotestant i sin modell för tänkning. Och protestantismen har tagit samvittigheten som standard. Vad är det för en standard? Det är ingenting som är en standard utan en verbaliserad uppenbaring. Man må hävda något som sant. Och det är därför det är en skebnetime för syndagsadventisten att man skulle resa en annan standard än en uppenbaring för ens tänkning. Vänd dig till litteraturen, vänd dig till artiklarna, se på synspunkter och vill finna att det är andra måter att kalkulera på. Man ser sågar någon gånger att människoliv blir värdelösa för att ekonomi eller anseelse har mer värde. Det är en kedlig och pinaktig kännskärning att vi har praktiserat fri abort ända för det blir fri abort i det offentliga. Och det har man gjort underfundig, under bordet, utan att menigheten visste det. Varför har man gjort det? Är hon rädd för pengarna? Hospitalerna? Systemet? Vilken pris sätter du och jag på människor? Hvis vi inte sätter den värdimålet på det som Gud har satt att det är skapat i Guds bilde, det villet av han, och det är hans plan, Guds idé, Guds uppenbaring av Guds vilja för det människa som är intressant. Allt annat är och blir ointressant. Protestantismen har också arbetat den där idé att människans värdi ligger i att det har en odödlig själ. Odödlig själ, nu har ju människan en odödlig själ, så faller ju alla värdier. Och därför protestanter som har hodet skrudd riktigt på och som vet att ett bevissthetsliv är utelukket visst inte du har en hjärna som fungerar, de säger, men kära dig, det här gamla standard med själens odödlighet kan vi inte bruka till någonting. Och hvis hjärn fungerar dålig, väl, så fungerar människor dålig, så har det en liten värdi, de har inte bett om att komma till, och deras livskvalitet är så ringe att det före vi träcker kontakten ut. Vad ska man ellers göra? Det är klart det är logiskt man gör det. Men du vill inte som syndagsamtist komma i den situationen att du gör det. Varför? För du har en annan standard. Det står här: bak de flesta av dessa händelsen ligger förutsättningen, nästan som en moralsk imperativ. Det som icke allerede är fritt bör bli fritt. Alla begränsningar är onda, säger den sekulära. Han med arven från förnuften i den franska revolutionen, förnuftsarven från den franska revolutionen. Så kommer kyrkan och så reser den sin standard. Samvittighetens lys, själens odödlighet. Så kommer den katolska kyrkan och hävdar tradition. Det är något du inte kan argumentera emot hvis du inte har själv en aktuell standard. När du spör varför den katolska kyrkan är emot abort, för exempel, så är det emot abort för det är en kränkelse av naturens orden. Det är natur en kränkelse av naturens orden. Det är naturrättstanken som ligger bak det. Vad ligger bak det för en syndagsadventist? Jo, Gud talar till människan. Det står, du har vävt mig i mors liv. För någon av mina dagar var där, var de talt allesammen. Och du har planlagt mitt liv och jag har lagt gärningen färdig för att du ska vandra in i den. Gud vill nog med ditt liv. Och vad så? Men så har det värdi. Och hvis Gud är död har ingenting värdi. Och det har många insiktsfulla människor sett. Dostojevskij sa, Gud löser allt tillåt. Och så har man sedan sagt, allt är tillåt.